I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej och välkommen. Det är dags för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén som leder det här. Det är inte helt vanligt att min gäst heter Rille, men det gör han den här gången och lite premiär får man väl lov att säga eftersom jag poddade med Rille när han satt i polisbilen medan kollegorna var och tog en fika. Och det uppskattar jag, Rille, att du tog och prioriterade det där avbrottet och lade på snutsnack och inte på kaffe och eventuellt en donut, vad vet jag. Rilles avsnitt kommer ju alldeles strax. Nu samarbetar vi med Podplay. Det är en ny podcastplattform där du hittar vår podd, Snutsnack och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där på Podplay, antingen på podplay.se eller i appen Podplay. Snutsnack hittar du även på Facebook och på Instagram. Du är hjärtligt välkommen att besöka oss där. Och nu kan du också stötta podden genom att bli Patreon. Så gör gärna det. Gå in på Patreon/snutsnack. Det skulle uppskattas väldigt, väldigt mycket. Ja, då kan jag väl inte säga annat än som vanligt. Var försiktig där ute och jag hoppas att du får en väldigt trevlig lyssning. 13-10-70 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Rille.
Tackar, tackar.
Hur är läget idag?
Det är mycket bra. Det är mycket bra. Jag får möjligheten att vara ute och jobba lite. Jobbar kväll.
Det här ser ju inte lyssnarna, men jag har ju faktiskt huggt dig här nu och du har någon form av avbrott och du har satt i radiobilen och de andra får ta en fika och du får snacka med mig. Det är nog första gången jag faktiskt poddar med en polis i uniform i sin radiobil, så att tack för att du hoppar över kaffet.
Ja, exakt. Jag får göra det den här gången. Man måste prioritera.
Det är så i polisyrket. Hur kommer det sig att det blev så att du hamnade i en radiobil till slut? Hade du några polisdrömmar när du var yngre, eller hur kom det in?
Ja, det började när man var liten och växte upp med farsan som var konstapel också.
Okay.
Så han är ju, han är med 44 år tror jag i yrket.
Wow.
Och sen så gick jag till och från, fick vara med på många gig han hade. Yes. När man var yngre. Han var ensamstående ganska länge där. Så då fick man hänga med på vissa så här möten och grannsamverkan och annat.
Jaha. Hur var det då som ung grabb?
Ja, men det var väl rätt intressant. På den tiden, det här var ju liksom i, vad ska jag säga, runt 90-talet. Mm. Då var det ganska mycket att man var rätt hands-on gällande typ så här nu. SL hade någon förevisningsbuss som skadegörelse och annat såg ut. Man var ute till skolan hade som föreläsningar på, i min bild, sen jag var yngre i alla fall.
Mm. Men jag tänker just att så min pappa jobbade också som polis och det var väl lite häftigt att ha det. Men det var för mig var det aldrig någonting så att jag vill ha det yrket som pappa har. Men det var ju någonting spännande, kommer jag ihåg. Till exempel när farsan åkte iväg till jobbet när man skulle gå och lägga sig typ.
Mm. Ja, men jag kan hålla med. Jag har nog haft samma känsla, för jag har inte varit en så här självklar grej att bli polis för min del.
Nej.
Och det var ju också så att när man var och badade till exempel på somrarna med farsan, så kunde någon radiobil dunka förbi och ge en radio, en svart sopsäck här till farsan, så han kunde ha spaning efter någon så här pundare eller någonting. Så då var man ju lite med i det någon gång sådär.
Ja,
det tyckte man var lite tufft. Eller när de hade hölster under armen och var tvungen att ha typ någon puffra hemma eller något sånt där.
Ja, jag fattar.
Det var ju så speciellt.
Men när du liksom ändå tog beslutet där, men jag söker och sådär, bollade du någonting med din pappa liksom om så här, vad tycker du, borde man, hur ser det ut idag, eller liksom var det något sånt, eller tog du bara ett eget vuxet beslut?
Nej, men faktiskt, jag nämnde inte det för honom. Nej, jag sa inte ett ljud. Jag sa inget till min mamma heller. Utan mina två bröder hade börjat plugga på skolan också. Och var väl, en var klar, färdig ute, och den andra höll på och sökte in också.
Okay.
Så jag sa aldrig någonting, för att jag lät det vara. Så ringde jag till min morsa då, vet jag. Nu går jag över från mamma, från pappa till mamma.
Nej, det
går du får hänga med i svängarna. Så att jag ringde morsan när jag hade fått antagningsbeskedet på mejlen. Så ringde jag och bara, hej mamma. Jag tänkte bara säga att jag funderar på att klicka ja till polishögskolan nu. Det första hon säger då bara, nej, inte du också.
Alltså hon har en hel insatsstyrka hemma, alltså din morsa.
Ja, jag hade.
Hade, okej.
Okay. Ja. Så att en har slutat och en är återanställd också.
Jaha, så att det har inte varit helt självklart för alla att bara vara fastklistrad i myndigheten.
Nej, men däremot farsan, när det väl blev dags, då var vi två på skolan och en ute och jobbade. Han var på Södermalm. Så vart, farsan var jäkligt stolt.
Alltså han var det? Ja.
Ja, det märkte man på honom faktiskt, att han hade tre av fyra barn då som vart poliser och konstaplar och ville att man skulle in i city och gnugga näsan, som han själv uttrycker, 50-talisten.
Jaha, blev det city och gnugga näsan eller?
Ja, jag valde mellan då som det hette Norrort och city. Och så var det city.
Ja.
Och när det närmade sig där så fick man välja komma med önskemål om Södermalm eller Norrmalm. Så jag skrev till den som då var ansvarig, jag vet inte vem det var, men skrev då att mig spelar ingen roll vilken Malm jag hamnar på, men det kan vara att föredra kanske Norrmalm, för mina två bröder är på Södermalm. Så vart det Norrmalm.
Okej, okay, ja, men det är ju mitt gamla precinct. Hur trivdes du där då?
Trivdes jättebra. Ganska höga förväntningar från skolan. Jag tycker många lärare på skolan som kanske inte ens hade varit i city då, hade sina uppbyggda liksom föreställningar, eller liksom vad ska man säga, de hade ett sätt att se på city utifrån deras perspektiv, och då hade man själv som elev börjat byggt upp det med snattare, med fyller och allt sånt där. Så att, om du kanske vet, du var väl inne där en sväng också?
Ja, absolut, jag var 6 år där. Den här veckan sänds Snutsnack i samarbete med Biltema. Ja, varför är det så kul att gå på Biltema? Jo, det är väl för att det finns något för alla där, i hela familjen. Jag menar, det är inte bara biltillbehör och sånt där, utan grejer till båten, massa saker till hemmalivet, inredning, leksaker finns det. Och nu när det börjar bli höst så måste man ju samla ihop allting i lådor. Du kan även köpa lådor. Det är jättebra när man börjar höststäda. Det bästa just nu med Biltema är väl kanske att köpa och hämta. Att man beställer sina varor på hemsidan, på nätet. Och så hämtar man dem i närmsta varuhus. Helt perfekt. Redan inom 2 timmar. Det är ju riktigt bekvämt. Och så sparar ju massa tid som man ju inte har så mycket av, tycker man ibland. Så gå in och kolla mer på biltema.se och så checkar du ut då, köp och hämta. ja, det har vi pratat om i podden också, kanske olikheterna med liksom vara ute på landsbygden och sen kanske åka i city och få mycket snattar och sånt. Okej, då hade det blivit lite uppskrämd att du bara skulle få gå på, åka på snatterier då lite, eller?
Nej, ja, men inte bara det. Jag hade nog ganska bra, hade mycket kompisar på Norrmalm också redan innan jag liksom var färdig. Så jag hade förmånen att kunna liksom stämma av ganska mycket. Men jag tycker nog att det där är någon grej som lever kvar fortfarande idag, att City har det där. Mm. Och det är väldigt mycket snattare, men vi är extremt mycket mer poliser också att dela på det.
Ja, just det. Det är sant.
Så att det blir liksom procentuellt skulle jag nog säga att det är ungefär som vart som helst.
Men okej, vad kommer du ihåg för liksom snittjobbet då när du var på Norrmalm, liksom lite snatterier och sådär, men annars då, för det är ju ett område i Sverige som är unikt. Jag tänker, det bor ju, det kommer ju in väldigt många till det polisdistriktet från ytterförorter, de ska in och festa och de ska shoppa och det är allt man ska göra inne i stan liksom. Vad var det som hände när du var där då liksom?
Från början, första tiden, då var det nästan en chock. För det var så ett extremt tryck och man var väldigt nära medborgarna. Alltså krogarna, ja, det är ju krogar överallt. Stängningstiderna är ju hela natten lång, fram till fem där. Så jag tycker att det här trycket på människor och berusning blev en liten så här, aha-upplevelse faktiskt.
Okej. Okay. Att det var liksom mycket helt konstant då, så att säga, att det var högt momentum liksom på jobb och sådär.
Ja, ja, ja. Alltså om man kollar händelsestyrda grejerna så är det ju, det ligger ju på hela tiden från stort till smått liksom.
Ja.
Så man blir ju, ja, det är ju en mängd och mängdträning, så första halvår är ju en extrem belastning, framförallt under aspiranten. Så man är ju väldigt trött och ja. Ja.
Mycket att ta in.
Ja, det är extremt mycket. Så att, och det är säkert vart man än hamnar som aspirant. Men just det här trycket av ärenden och, som florerar på radio och framför bilen. Liksom.
Som nybliven polis, då, hur skulle du säga att du blev bemött av medborgarna där ute då, in i city när man kommer som konstapel i Stockholms, kanske en av Stockholms mest med hårdast arbetsbelastning liksom i landet. Hur blir man bemött som polis?
Ja, men jag skulle nog säga att det är bra. Vi var ju framförallt när jag började ganska stor personalgrupp som jobbade helgerna med cityhelg och vi var väldigt liksom slagkraftiga just på helger och kvällar. Så, och jag tycker nog att bemötandet har liksom varit, ja, men det har varit bra liksom. Man är, och ibland går man och jobbar dagtid så är man ju nästan som en turistguide ibland om man är nära Gamla stan liksom.
Ja, det blir mycket så alltså.
Ja, men så är det ju. Så det är roligt. Många puckar att liksom kunna hantera.
Ja, intressant, intressant. Men nu är du inte i city längre.
Nej, jag valde i våras här, vid april så började jag jobba i lokalpolisområdet Sollentuna.
Mm.
Gjorde jag.
Och vi pratade ju vid lite för någon dag sedan och sådär, och då nämnde du också att det här är de här krokarna som du också är uppvuxen.
Ja, hur det stämmer det.
Hur är det att komma tillbaka till sina hoods och jobba som polis?
Ja, alltså nu har jag... Om jag reflekterar och går tillbaka lite så var det så här, det är bra att jag inte började jobba här när jag varit nyexaminerad.
Okay.
Det hade nog blivit svårare att hantera än kanske det är idag.
Varför då?
Dels så har jag kommit bort lite från den miljö där jag själv är uppvuxen i.
Mm.
Samtidigt som också en del gamla kamrater eller bekanta eller skolkompisar har liksom vuxit upp lite, bildat familjer, kanske flyttat ut ur området om man säger så.
Ja, jag fattar. Så du menar att innan de skaffade familj och mognade till sig så hade du kanske kunnat få ingripa mot någon av dem, eller?
Ja, men det tror jag. Jag lyckades ju träffa någon in i stan också innan jag flyttade hit. Men då får man ju välja att ta lite avstånd och låta någon annan sköta det. Liksom. Men ja, nej, men så är det. Det hade nog blivit att en del skolkompisar hade fått besöka mig eller tvärtom.
Nej, för jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg, jag stötte på en kompis från högstadiet när jag jobbade på Plattan i en ganska prekär situation liksom. Alltså det var ju narkotika, han var ju heroinmissbrukare.
Mm.
Det var liksom det kommer väldigt nära en på ändå när man han var ju en, alltså ursäkta uttrycket, men då var han inte någon, han var en ganska tillbakadragen, lite alltså citationstecken nördig snubbe liksom. Jag hade absolut inte kunnat se honom föreställa. Nej, precis. Så det blev jättekonstigt när vi skulle typ, kommer du ihåg i plugget liksom? Jag bara, men visst. Nej, men det var lite märkligt faktiskt att stötta på honom förr liksom. Ja, jag ser det fast det släcks ner där. Det är ju så jävla bra.
Ja, det gör jag. Ja, det är, vi ska börja rulla här. Jag tror falla i om det blir någon gig här om en stund.
Ja, om det börjar blinka blått så fattar jag. Då får jag trycka av här alltså.
Ja, det är bra.
Ja.
Nej, men så att...
Skillnaderna då? Alltså, nu har du ju City och sen... hemmadistriktet så att säga. Vad skulle du säga är skillnaden i arbetssätt då? Du berättade om det här trycket i City som nästan förvånade dig lite och så nu som områdespolis då. Vad ser du för skillnader?
Ja, jag skulle väl nog säga att skillnaden i stan och det här trycket som är, det är liksom, ja, men du är ganska anonym och du kan jobba på i din tjänsteroll utan att liksom egentligen fundera så mycket på eventuella saker som kan ske efteråt eller när du är ledig och sånt. Sen börjar man jobba i orten och helt plötsligt så bor du i området och du har... Du är mer ensam ute och patrullerar. Du åker med en kollega och that's it. Det kanske finns en bil någon helt annanstans, men det är lång framkörningstid. Så du måste ha en annan approach lite när du bemöter kriminella och medborgare.
Men kan du känna själv att ditt arbetssätt har förändrats lite från att komma från sitt och att du arbetar lite annorlunda? Och hur... I sådana fall har du känt det?
Nej, jag har nog varit ganska offensiv som person och i mitt sätt att vara det här sociala. Så att däremot kanske det är så att själva det offensiva arbetet kan få liksom stå tillbaka lite grann, men inte mitt sätt som person. Däremot så måste man ju göra avväganden om det är läge att åka in. Nu är det inte så att det är jättesvårt område. Jag tycker att senaste åren vad jag har kunnat sett blivit väldigt mycket bättre i alla områden.
Okay.
Så att, jag ska inte få det framstå som att det är krig här ute. Utan,
nej.
Men det är en viss klimatförändring, så är det ju.
Men du
lät ju nästan som en politiker med klimatförändring.
Jag ser ljuset i tunneln. Nej, men du nämner det sociala där, att det är viktigt med det sociala, att ditt sociala sätt inte har förändrats. Hur är du då som polis? Är det en stor tårtbit hos dig att vara social? Du nämnde det.
Ja, men det skulle jag nog säga, och jag känner väl att jag har haft många fördelar att vara väldigt social i mitt sätt att vara, med kontakter och även kontakter med kriminella i den dialog man kan ha när man träffar på dem. Och det gör ju att när man åker och träffar dem så kan man göra det med en viss trygghet i att det inte kommer ske något där och då. Och det känns rätt bra. Och det, jag är lite allergisk mot det där med att bli en person när man sätter på sig uniformen. Jag kommer vara samma kille om träffarna är ledig eller när jag jobbar och man ska sköta sitt. Liksom.
Ja, det tycker jag är en väldigt, väldigt klok inställning. Det är lite som med barn tycker jag. Jag kan se vuxna ibland som förställer rösten och sen de umgås med barn. Men barn gillar inte när man, de märker ju när man... Och jag tror även så med människor, om man försöker vara någon annan när man har sin uniform på, att det kan genomskådas, att man försöker vara som man tror att en polis ska vara istället för att bara vara sig själv. Jag tror att det är en viktig punkt som du trycker på där faktiskt.
Ja, och det kan vara så här lite med stan och ute. Jag tror att jobbar man mer i orten så tror jag det är svårare att vara en annan person för att överleva lite den här vardagliga kontakten när man ute och jobbar.
Okay.
I stan så går det att köra en ganska tuff stil och ja, du förstår precis vad jag menar och jag tror de som lyssnar också förstår.
Jag förstår precis vad jag menar. Jag har också sett exempel på det när vi kom upp till Luleå och skulle jobba liksom som vi jobbade i stan när vi jobbade med var på krogar och sånt där. Och där visar man läget i Stockholm, polisen, så går man åt sidan med polisen och så blir man kontrollerad och antingen så kanske man har på sig eller inte. Men där var det ju High Chaparral, alltså. Man vill bara visa lägg och sen så pratar man som jag gör då, va? Vad fan tror du? Visa lägg och den jävla 08, nu åker du på spö liksom. Så att det vart ju, ja, det vart ju, ja, vi har nog aldrig haft så mycket stök som när vi var där uppe. För de var inte heller vana att bli, kommer folk fram på krogen och tar, kom undan här, nu ska vi snacka med dig liksom. Men vänta, jag står och dricker bida liksom. För det kan ju faktiskt hända i Stockholm på ett annat sätt. Så det är också att man inte är van som, liksom, om man säger, ja, besökare på en klubb eller något sånt där, att det ska komma en konstapel. Liksom. Det var för dem ganska orimligt. Alltså.
Ja.
Ja, men jag tror
nej, det...
Det finns olika sätt att jobba. Men det är klart att det är väl så också, om du vet att du får backup inom en minut, så kan du ju också vara kanske mer offensiv och vara då mer... gå påig liksom.
Ja, absolut. Jag menar, är det 80 poliser som jobbar en fredagkväll runt svampen så är det rätt tacksamt att slänga in ett gäng fyller och liksom städa av själva området. Men åker du till kan ta Upplands Väsby och åker till station, där är det inte så jävla lätt att slänga med sig tre gubbar från bänken liksom.
Nej, jag förstår. Ja. Men hur kommer det sig att, varför bytte du då? Varför bytte du från city till...
Ja, jag var i en sväng på ett annat ställe. Där jag hamnade... Ja, men... det rimmade inte efter ett tag, om vi säger så.
Okay.
Så att då var det att... jag har alltid haft en liten förkärlek att komma till Sollentuna. Tack vare det var den station farsan var på i... var 35 år, så jag växte upp med några gubbar där och så här gamla läskautomater som man kunde dra längs en skena. Och så tappade man flaskan, då drog den rackaren ner ju, så kom man inte åt den. Du kanske kommer ihåg dem så här, man jag drog längs med. Så var ju skitledsen när man tappade den där rackaren, då fick man ju lägga en ny peng. Men det var lite så att jag någonstans alltid så här sett framför mig att jag kommer jobba i Sollentuna och ungdomar och sådär. Och nu var, kändes det verkligen aktuellt och det var många gamla kollegor, om man säger så, från stan som har börjat i Sollentuna också. Så jag kände att det var ganska bra tid att komma också.
Hur är stämningen där ute nu då när ni jobbar?
Alltså jag kan märka skillnad alltså mycket bättre. Om du menar med medborgarna och eventuella kriminella gäng så är det ju mycket bättre.
Varför, på vilket sätt är det bättre då?
Ja, men jag tror även att de har börjat känna av att vi inte bara är där hela tiden för jävlas. Utan att man kan faktiskt stå och ta en diskussion och prata om saker. Och ganska kort stund efter man har stått och pratat en stund så brukar de... faktiskt mjukna lite, fråga lite om hur man kan söka till polis och värnplikten kan man stå och prata om. Det är inte alla de här grabbarna som bor här som får den möjligheten.
Ja, just det. Ja, men det där är ju rätt intressant att man kanske har en bild av då att polisen bara kommer för att sticka en kniv i sidan på en och bara jävlas med en. Och man märker att det kanske inte alltid är så. Då kanske det blir en liten förändring. Och, alltså man vill ju så gärna att polisen ska synas överallt. Nu finns det ju inte så sjukt många poliser i Sverige, men det verkar onekligen vara ett bra arbetssätt.
Ja, alltså det här med områdespoliser och ja, alltså förr det var ju mycket snack om att man pratade mycket med ungdomar men aldrig gjorde något med. Jag måste säga att förvaltar man det här med det nya tänket med områdespoliser, samverkan, kontaktskapande och det, samtidigt som man börjar lyssna på behov av lokalbefolkningen, vad de ser för önskade åtgärder, så tror jag att det kan bli riktigt bra. Så även om det är mycket som händer runt om i Sverige och regionerna, så är det, ja, men jag ser nog ändå ljus på det.
Häftigt. Ja, men det är kul att höra, och det är väl kanske de flesta, eller är väl rörande överens om, att det inte är polisen som kan lösa såna här grejer, men det krävs ju insatser från så många olika håll.
Nej, men så är det, och det är säkert någon som lyssnar på oss här som tycker man är riktigt naiv, men alltså på någonstans så börjar vi faktiskt bli lite fler poliser och börja få ett lite mer grepp, tycker jag, över vissa områden som varit utsatta under längre tid.
Kul.
Skulle jag kolla till exempel Sollentuna, så det är inte lätt för utryckningspoliser en kväll, två stycken bilar för tre jättestora kommuner. Alltså det är helt, går ju inte att kräva att de ska jobba med lokala problembilder samtidigt som de ska ha ett eller två jobb. Så där börjar vi faktiskt kanske kunna avlasta dem lite i det krav som finns.
Ja, spännande.
Hur går det för Christian?
Ja, Christian.
Hej Christian, det är Hasse. Hur står det till?
Det är bra.
Nu är det ju så faktiskt att du är ju väldigt nära att bli färdigutbildad polis. I och för sig då, för er lyssnare som har följt med, på ett lite annorlunda sätt. För du har varit civilanställd inom polisen och går då en ettårig polisutbildning, eftersom du har kunnat mycket av de system och sånt där som ni har haft innan. Och vi har ju följt dig under din utbildning här nu. Men nu är vi lite nyfikna på vad som har hänt senast.
Man kan säga att tiden spenderas mycket med de sista lektionerna i olika ämnen. Så vi hade sista skyttelektionen där vi sköt kompetensprov. Vi hade sista lektionen i trafik där vi var ute och delade ut lite obotar till varann. Och sista grepp- och tekniklektionen. Så det var liksom så här sorgfyllt att säga hejdå till vissa lärare och sådär.
Ja, så ämnena är avklarade och du är också godkänd i dem då, eller?
I skyttet där sköt vi kompetensprovet som sista grej, och det var jag med väl godkänd var jag med råge, höll jag på att säga, men jag satte alla mina serier av de här. Man skjuter 9 stycken, alltså 3 olika moment 3 gånger, och jag satte allihopa, så jag var supernöjd. Det känns stabilt. Och trafiken är jag godkänd på, och sen är det ju grepp och tekniker. Nästa gång jag åker ner har vi slutexamination i det. Men det var liksom sista utbildningstillfället har varit nu då. Så nu är det bara examination kvar på den delen.
Men känns det liksom att det börjar närma sig? Eller hur är det liksom bland dina studiekompisar och så här? Är det så att det bara, men snart är vi ute på fältet?
Ja, det börjar bli så där obehagligt nära. Man sitter i bilen på vägen hem och inser att vi ska bara åka ner en vecka till. Så att det är en skräckblandad förtjusning liksom, att det här kommer ta slut snart.
Ja, roligt. Men är det någonting du bävar för här nu på slut, på liksom the home stretch?
Ja, vi har ju sista veckan nu, när jag åker ner nästa vecka, har vi något så kallat polistaktisk bemötande övning eller något sånt här. Men det är i stort sett en dag på jobbet som IGV är, alltså ingripande verksamheten. Och där bedöms vi, och det är liksom olika stationer, och så får man, beroende på hur man beter sig, så får man poäng för vad man gör, och så ska man komma upp i visst antal poäng för att kunna bli godkänd på hela den grejen. Och det är ju liksom det är vår stora slutövning. Och jag är väldigt nervös inför den. Går det bra på den här, då har man ju självförtroende kanske lite sen när man går ut. Går det lite halvknackigt, då kommer det kännas lite så här, kommer jag verkligen klara det här?
Du kommer få bra handledare som styr upp det där, vet du.
Nej, nerverna sitter på utsidan nu och kommer att göra den här sista veckan fram tills vi åker ner.
Spännande. Jag tror det kommer att gå alldeles lysande för dig. Och för
ja, jag hoppas ju det.
Jag tror att alla lyssnarna håller tummarna för dig också.
Jag måste ju hålla liksom det här uppe nu. För att jag har ju skrivit 4 tenter. 3 av dem är jag godkänd på, som vi pratade sist. Jag börjar ju närma mig att jag inte har missat någonting. Och eftersom jag vet att jag måste i så fall redovisa det till dig, så känns det ännu mer. Pressen är enorm nu.
Ja, men det är spännande. Verkligen. Men vad kul att jag fick ringa upp dig än en gång och bara höra hur det går. Och självklart kommer vi följa upp det här igen din sista vecka. Och sen vill vi ju ha någonting där från examen också. Men vi ska nog hitta på någonting åt lyssnarna också. De som är lite nyfikna på hur det kommer gå för dig. Men stort tack för idag.
Jaha, tack själv.
Tack. Hej.
Hej då.
Jag brukar alltid fråga min gäst om en historia ur den polisiära karriären. Mm. Men ja, du kanske inte har lika många som farsan, men jag kan tänka mig att det börjar och ändå landa några stycken på hög. Vad tänkte du när jag nämnde det för dig när vi pratades vid förut?
Ja, men jag har funderat så här fram och tillbaka på något roliga, något tragiska. Så bara, fasen, det dyker upp ganska små grejer. Det finns några grejer som är så här stora händelser för mig som polis och sånt. Så det kan vara det minsta lilla gigget som blir något väldigt betydelsefullt för en själv.
Ja, vad kan det? Kan du nämna något exempel där? Något som är ganska litet som blir stort för dig?
Ja, men det, en sak skulle kunna vara till exempel när man får åka hem till någon som är självmordsbenägen. Ja. Och man kommer hem, det är en 13-åring tjej. Och så föräldrarna är helt uppgivna och hon är kanske sönderriven på armarna och sånt. Det är att kunna sätta sig och ta den där dialogen med en sån tjej och faktiskt nå fram. Ja. Och det är inte så jäkla lätt att nå unga tjejer som har bestämt sig för saker. Har rätt i Vasastan en gång för ett gäng år sedan som jag vet att det gick så bra. Och så får man liksom tillsammans med flera kollegor sköta hela den här kontakten hela vägen tills att mamman och dottern hänger med kläder, åker upp till Sankt Göran och liksom... eller om det är nu BUP då, borta vid Söster.
Ja. Men hur känner man att man... Det där är ju intressant tycker jag. Du säger att det är inte lätt att få kontakt. Men hur känner man då om man sitter som polis i det här fallet, pratar med någon som är ung, självmordsbenägen? Hur känner man att man får liksom... Nu har jag lite kontakt. Hur kan man känna det?
Det är nog lite på den här blicken och responsen i en dialog. Eller monolog då kanske jag till en början. Ja. Men det här lite att man får till slut en fråga tillbaka. Det kan vara, vad menar du? Alltså att de bara ger respons på någonting som man själv ställer en fråga på.
Ja.
Då kan det börja vända liksom. Nu är inte jag någon psykolog va, men...
Nej.
Inte du heller nej, kanske, men du förstår heller vad jag menar.
Absolut, jag förstår vad du menar. Och det är ju tragiskt att det är så många jobb som handlar just om psykisk ohälsa och att, som du säger, du är ingen psykolog och det är inte poliser överlag, men ändå det blir något form där initiala som du berättar om, sätta sig ner, ta den tid som det krävs, det blir någon form av, alltså jag ska inte säga att det blir ett psykologsamtal, men det blir någonting att du måste lyssna, du måste fråga. Och hur mycket tycker du att du fick i utbildning när du gick på skolan kring det här med psykisk ohälsa och sådär? Var du mogen att kunna ta de här samtalen när du kom ut?
Nej, jag skulle säga att psykisk ohälsa, jag har för mig att det var inte en termin utan att det är ett block eller vad det är i termin tre. Och nu när jag har varit ute och jobbat under ett gäng år så skulle jag nog säga, hade jag vetat hur mycket psykisk ohälsa det handlar om ute så är det ju brutalt för lite.
Ja, det är så.
Ja, men vi pratar ju narkotika, psykisk, alltså så många som har en misär hemma eller i sin omgivning. Vi ska inte glömma de som faktiskt lever med någon annan som har psykisk ohälsa. Exakt. Och deras belastning som verkligen, den energin det tar för dem att hantera det där.
Jag är själv, min pappa som jobbade som polis var ju psykiskt, han var ju psykiskt sjuk min pappa och till slut så tog han ju sitt liv. Så jag var ju mitt i det där också, just hur mycket det drabbar en familj och allt sånt där. Och jag kunde väl uppleva då i början på 90-talet lite grann att poliser överhuvudtaget var ganska liksom raljerande ibland kring folk som som mådde psykiskt dåligt. Och ibland kunde jag sitta och tänka i min ensamhet kanske en rad och bli så här, ja men nu snackar du om min farsa liksom.
Ja, ja.
Så att det jag tror att det är en viktig del som du tar upp där.
Ja, nej men och, exakt. Och jag tror ju även det som gör att poliser kan hantera psykisk ohälsa så bra. Mm. Tror jag har att göra med att poliser själva har psykisk ohälsa i sin närhet. Det gör att man själv har lärt sig under uppväxten eller på senare tid liksom, att hantera eller parera.
Men vad då menar du att, att poliser har växt upp med folk som har haft psykisk ohälsa, alltså privat?
Ja, men inte kanske, nu låter det jättekonstigt här, men jag tror att väldigt många poliser är duktiga på att hantera psykisk ohälsa ute. Det är inte på grund av skolan eller någonting, utan det har att göra med att man själv har upplevt psykisk ohälsa i någon form under sin uppväxt eller liksom har en i sin närhet. Mm. Nej, förstår jag menar?
Alltså för personligen förstår jag precis vad du menar. Ja. För jag hade oerhört nytta av det i vissa ärenden. När jag pratade med människor som... Ja, men jag har många exempel där diagnosen var... Då var inte jag sen och berättade att jag har det här i min familj också. Mm. Mm. Och det var ju väldigt liksom... Det öppnade ju dörrar för att man visade sig liksom... förstående på något sätt.
Ja, ja. Och det tror jag så här, är man bara lite ärlig mot sig själv och öppen lite med sådana saker mot sina kollegor och det, så tror jag också att man bygger en förståelse och även inser också kanske att man lever eller har levt med psykisk ohälsa i sin närhet. Ja, nu lät jag ju nästan flum igen då, men...
Nej, men jag förstår lite vad du menar. Men sen är det väl så också som du berättar att eftersom man åker på så många ärenden också som du beskriver, så blir ju det också en övning som man inte får på skolan, utan det kommer liksom i arbetslivet direkt så att säga. Och sen bygger på kunskaper.
Absolut, för du har absolut inget val att kunna ducka från psykisk ohälsa när du är ute. Den stöter du på i var och varannat jobb som du åker på.
Ja, jag fattar. Får du kollegor in i bilen nu eller?
Ja, hon hoppade ut här igen och vi ska göra någon trafikkontroll här om en stund.
Okej, jag tycker bara det är stort att du... Att jag ska inte uppehålla dig mer. Jag antar att kanske din kafferast är slut snart.
Ja, precis.
Men vi kan väl runda av med... Vi kan väl runda av med lite polisfilmer och grejer. Är det någonting du kan kolla på som jobbar som polis själv?
Inte just nu. Jag hemma så rullar ju varje så här söndag inom Wallander.
Alltså,
med det. Men
vem kollar på det då?
Ja, men där måste jag ju faktiskt få säga en sak. Det var lite kul. Det var en sommarstuga ut mot mot Norrtälje. Och så... Jag är nere och badar med ungarna i vattnet. Och så är det ju han som spelar Oscar i Wallander-filmerna. Och jag bara, men fan, du är uppvuxen här va? Han bara, nej. Ja, men jag känner igen det, vi måste vara uppvuxen i samma områden. Nej, men jag är skådespelare, säger han bara. Jag bara, har han hört något förut eller? Och så vet ju han att jag var polis också, för han känner brorsan liksom.
Jag sa hej till en snubbe som jag tänkte, men det är väl någon granne eller något. Sen kom jag på att det var Skavlan när jag hade gått 10 meter. Så att, det där har väl hänt oss alla, tror jag.
Ja, jag tror det. Nej, men någon film så här, när jag var liten, då var den här Snuten på hugget.
Snuten på hugget?
Ja, du vet den här hunden, chefen, som... fångade biljardbollar i munnen och grejer och var kollega till den här. Det var så jäkla coolt. Det fanns ju Snuten på hugget 1 och 2, tror jag.
Ja, det var filmer alltså.
Ja. Annars är det bara en massa så här dåliga amerikanska komedier som jag orkar titta på typ.
Ja, okej. Men Snuten på hugget 1 och Snuten på hugget 2. Ja, det är nog första gången vi får det som tips. Vi har ändå kört 150 avsnitt.
Ja, men det är inte dåligt att kasta in någon två i slutet så här på.
Nej, verkligen inte. Nej, men Rille, jag bugar och bockar. Alltså, stort tack att du upplät lite av din kafferast här. Den förstår att ni ska börja jobba igen. Så att,
Ja, vi står här i en backe och ska börja blåa här lite nu.
Ja.
Men roligt att jag fick vara med. Det var grymt.
Ja, absolut. Det var det lilla, det var det lilla. Och lycka till nu och var försiktig där ute.
Ja, tack. Jag lovar.
Ja, tja.
Ja, bra. Tja.
Stort tack. Nu är Snutsnack slut för den här gången. Glöm inte att bli Patreon. Det kommer att dyka upp mycket bra material på Patreon. Så gå in på www.patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Instagram och Facebook. Och det kommer ut ett nytt avsnitt varje vecka som vanligt. Ha det fint. Hej då!